kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. John Weinerhall, välkommen till Vidar möter.
Stort tack. Mm.
Jättekul att du ville vara med.
Roligt att du ville träffa mig.
Ja, när jag åkte hit, vi sitter i Linköping ska jag säga, på Moderaternas förbundskontor här. Och då tänkte jag att det skiljer 40 år mellan oss. Och det är inte mycket för mänskligheten, men för varje människa är det ganska mycket. Och jag tänker på en sån sak som bildandet av den borgerliga alliansen 04 och Nya Moderaterna och valsegen då med Fredrik Reinfeldt. Det var en väldigt stor händelse för mig. Jag kommer aldrig att glömma det, hela den omvandlingen och en moderat statsminister två perioder efter varandra. Det hade ju aldrig hänt. Och så kommer jag att tänka på att du var 11 år när detta hände. Mm. Du tycker inte det är så märkvärdigt, eller en moderat statsminister kanske?
Nej, jag kommer ihåg när Göran Persson var statsminister. Jag kommer ihåg valnatten när Göran Persson aviserade sin avgång och hade förlorat valet. Men det var ju ganska naturligt. Jag är uppvuxen i stora delar av min ungdom med att vi har en moderatledd regering. Ja. Så för mig är det nog mer naturligt än för tidigare generationer såklart. Det socialdemokraterna för det mesta har styrt Sverige. Mm.
Och nu är du ju riksdagsledamot för Moderaterna här i Östergötland sedan valet 2018. Men du säger att du kommer ihåg Göran Persson och så vidare. Var du politiskt intresserad redan när du var en tvärhand höger?
Ja, vi har alltid pratat mycket politik hemma. Men mina största minnen för Göran Persson, det var när han dansade med kossan Doris och sådär. Och det är väl kanske var min generation mycket förknippar Göran Persson med förstås. Och sen efterhand med det politiska intresse man har som är förstås... läst och sett mycket av hans tid som statsminister också, men i efterhand.
Mm. Jag tycker det är väldigt intressant det med generationer, för det är så en slags förnyelse sker. Det vill säga vad du föds in i eller vad du liksom uppfattas som normalt från början. Och ja, det är det som kallas utveckling helt enkelt.
Ja.
Men du är alltså 25 år och du har varit ordförande för Moderata ungdomsförbundet här i Östergötland.
Stämmer.
Och du är också nu, är du andra eller tredje vice ordförande?
Jag är andra vice ordförande för MUFT och nationellt.
Just det. Och
åtminstone till i höst.
Ja, då är ju han Benjamin Dosa ska avgå.
Stämmer.
Ja. Så det kanske blir en John Weinerhall som...
Nej, det har jag väldigt men bestämt aviserat att det är jag inte intresserad av, utan jag tänkte rikta fullt fokus på riksdagsuppdraget här framöver. Och sen har jag ju lokala uppdrag. Jag är ju vice kretsordförande för Moderaterna i Linköping dessutom.
Okej, okej. När kom du in i partipolitiken då? Så att säga, när gick du med i Moderata ungdomsförbundet?
Jag blev medlem 2009, så var jag 14 år och gick på Nyhemskolan i Finspång då, för jag är ju ursprungligen utanför Reimer från Karlbo, innan jag flyttade hit till Linköping för studier. Och det var faktiskt tack vare SSU jag tog steget. Okay. För SSU stod på min högstadieskola och kampanjade då och delade ut sådana här klistermärken, kommer jag ihåg. Gör Reinfeldt arbetslös innan du själv blir. De satt precis överallt på varenda skåp i skolan. Och jag gick fram och pratade om det eftersom jag var lite politiskt intresserad och jag alltid pratat politik hemma. Och så insåg jag att de där håller jag ju inte alls med om någonting om egentligen. Så gick jag hem och googlade lite grann. Och hittade moderat skolungdom och insåg att ja, men det här med individens frihet och att man ska få välja mer själv i skolan och sådär. Det var idéer som tilltalade mig ganska mycket. Och sen har jag en mormor som flydde från Sovjetunionen 1944. Så det fanns ju också en... Och det var ju också Moderaterna, förstod man ju ganska tidigt. Regeringen Bildt var ju den första regeringen i världen som erkände Estlands självständighet exempelvis. Så det fanns ju också ett engagemang för Östeuropa bakåt som förstås låg mig och nära om hjärtat som tilltalade mig då. Så vänster hade nog inte varit ett alternativ. Absolut inte vänster och socialdemokraterna givet min släkthistoria.
Nu var du ju inte med på den tiden, det är du för ung för, men det var ju en uppslitande ordförandestrid en gång i tiden som ju man talar om i Lycksele.
Slaget
här, jag sökte efter ordet där. Och det var alltså nuvarande partiledaren Ulf Kristersson och Fredrik Reinfeldt då, som gjorde upp om ordförandeposten. Om du har varit med där, hur hade du röstat då, tror du?
Jag hade nog röstat på Ulf Kristersson.
Ja.
Faktiskt.
Är det en anpassning till att det är lämpligt att göra det med att han är ordförande?
Nej, inte alls. Nej. Och jag är säkert mer konservativ idag än vad Kristersson var då.
Mm.
Men jag uppskattar Ulf Kristersson som ledare. Mm. Han är väldigt lugn, saklig och väldigt värderingsdriven på ett sätt som jag inte uppfattar kanske att flera tidigare partiledare, senare partiledare har varit för Moderaterna. Mm. Och det uppskattar jag verkligen, för att jag är trots allt engagerad i politiken för värderingarna och idéernas skull, och jag tycker det är viktigt att man lyfter fram dem. Ibland tycker jag att den politiska debatten i Sverige är lite för matt, inte så vass. Och jag uppskattar att man för in värderingarna i sakpolitiken också och i den dagsaktuella politiken, och det uppskattar jag Ulf, och jag har förstått att han var likadan som uppordförande, och därför hade jag nog lagt min röst på honom.
Ja. Intressant, för finns det någon spänning där, skulle vi säga, för Reinfeldt, jag menar, tog ju upp partiet runt 30% över vid något val. Och höga egna förtroendesiffror. Det vill säga han bröt in långt utanför Moderata samlingspartiet. Men tror du priset för det är liksom den, vad ska man säga, utslätning och eller?
Ja, jag tror att det är ett pris som vi fick betala både i valförlusten 2014 och som jag fått betala fram till nu. Nu känner jag att väljare återigen börjar känna igen Moderaterna igen. Och det kan jag säga att även om jag inte har varit eller blev medlem i Fredrik Reinfeldts Moderaterna, så var det ofta man inte själv riktigt kände sig hemma när man inte ville ta tag i obekväma frågor som LAS, som nu är en stor aktuell fråga, eller och de bitarna, eller värnskatten för den delen, så kände man sig ju inte riktigt som moderat, inte riktigt hemma alltid i de besluten. Eller när man inte väldigt starkt ville driva frågan om NATO, som är en väldigt viktig fråga för många, för många moderater. Och försvaret, att man inte satsar mer på försvaret. Det finns ju några sådana där frågor som alltid har legat vårt parti nära om hjärtat och som man helt enkelt inte prioriterade, eller man ville inte prata om dem eller ta tag i dem då. Och det är klart att priset för nya Moderaterna. Vi fick regeringsmakten i 8 år och vi lyckades genomföra många reformer, får man ju ändå säga, på de 8 åren.
Ja, de första 4 åren får man ju säga var en
väldigt stor reformtakt. Även om jag tror Carl Bildt faktiskt innehar rekordet i reformtakt utav alla regeringar någonsin i Sverige.
Okay.
Var också mycket man hann med på där på 3 år. Men så är det klart att vi har fått betala priset, för att dels så tror jag att bland annat migrationsfrågan då gjorde att vi lämnade högerflanken öppen för Sverigedemokraterna, att vi gjorde upp med Miljöpartiet. Det tror jag var ett stort misstag. Men också så tror jag att det fanns många moderater som inte riktigt kände sig hemma där, och utan kärntruppen så är det ju svårt sen.
Mm.
Och efter valförlusten sen, och Fredrik avgick på valnatten, så tror jag att hela partiet kände sig lite vilset. Och det har tagit tid att reparera. Jag tror att det var Anders Björk som sa en gång att tidigare eller förr i tiden så sysslade vi med att sälja in moderatpolitik. Nu säljer vi ut den. Det var under regeringsåren.
Ja, det låter som Anders Björk.
Ja, och lite grann hade han väl rätt i det kanske, tror jag.
Jo, jag kan förstå den där känslan. Jag var ju för Folkbladets räkning var med då Ulf Kristersson valdes till partiledare på hotellet där i Stockholm. Och den känslan, alltså när han pratade och sa att vi hade fel om detta och nu, och liksom vi ska vara last man standing för, jag kommer inte ihåg, äganderätten och sånt där. Alltså den känslan, det var ungefär äntligen, alltså det var Gert Fylking i kvadrat.
Ja, vi hade väl väntat länge på att få höra de orden.
Ja,
och bara att vi hade en partiledare som citerade Gösta Bohman och tog upp Gösta Bohman som en enorm stark förebild för inte minst många yngre moderater än idag. Som ju förde in liberalismen i Moderaterna och som tog oss ifrån att vara ett 11%-parti till att vara borgerlighetens största parti. Han är ju en enorm förebild. Och jag brukar själv kalla mig för bomansk moderat när någon frågar vilken etikett som jag sätter på mig själv.
Mm. Ja, det är mycket med etiketter från till. Det går ju i vågor det här, men det här med etiketten liberal eller konservativ verkar liksom ja, inom borgerligheten i stort. Alltså slita upp stora sår och vara väldigt viktig för en del. Och hur känner du själv där? Vad skulle du, om du skulle du sätta någon av de etiketterna på det?
Ibland blir det lite grann av en metadebatt kan jag tycka faktiskt. Jag ser ingen motsatsförhållande till att vara liberal och konservativ på samma gång. Man kan ju värna den individens frihet samtidigt och äganderätten och fri företagsamhet samtidigt som man värnar viktiga institutioner som exempelvis kyrkan eller familjen eller vad det nu kan vara. Så, och man, bara för att man är liberal behöver man inte vilja ha revolution, jag säga. Så jag ser absolut inget motsatsförhållande i de två, men vissa vill ju framställa lite grann som olja och vatten, att de skiktar sig, men jag skulle snarare vilja beskriva moderat ideologin som en bra gin och tonic. Det gifter sig väldigt bra.
Ja, det är en bra liknelse, och dessutom jag menar, jag är själv både liberal och konservativ i olika dagar, olika frågor. Det är inte så konstigt för mig, är inte det knutet direkt i något parti eller höger och vänster, utan det är mer en...
Nej, och vi kan ju ta ett parti som ju definitivt både har konservativa och liberala drag. Centerpartiet exempelvis. Ja, de ibland kanske inte vill prata om det. Men monarkin som institution, det är ju någonting som Centerpartiet värnar. Samtidigt kallar de sig bara för liberala egentligen idag. Inte konservativa, men Torbjörn Fälldin var hårdnackad abortmotståndare en gång i tiden. Nu behöver inte det nödvändigtvis vara någonting konservativt. Men... Så det finns ju många partier som har sådana. Så Socialdemokraterna har ju också ganska traditionalistiska drag i mångt och mycket. Så det där tycker jag. Och jag förstår inte varför just vi har blivit utsatta för den här debatten så hårt. Jag tycker att det är lite.
Men är det inte så att ni genom alliansens delning i två, var två partier gick till den socialdemokratiska sidan, att det blev, och att mycket handlade om Sverigedemokraterna, och att det blev väldigt viktigt att för många, inte bara för socialdemokrater och vänsterpartister utan även för många liberaler, och skälla och peka finger åt Moderaterna. Inte varit så.
Men är det också lite märkligt man använder ordet konservativ då som ett skällsord för allting som man tycker är lite halvsunkigt eller främlingsfientligt eller hur man nu vill uttrycka sig, och sen låter man ett parti då som knappt, inte, och tittar man på långa axeln så har det ju funnits en väldigt, väldigt kort period i svensk politik, och så låter man dem definiera vad som är konservativt, och vi då som har funnits 1904 som ett konservativt parti, vad vi identifierar eller hur vi så att säga etiketterade, det spelar inte så stor roll eller? Det är också märkligt.
Just det där med konservativ som ett skällsord, jag läste någonstans, det har gjorts en seriös undersökning i Sverige, det var bara några få procent, 6% om jag minns rätt, som tyckte att det var positivt att bli kallad för konservativ. Om man uppfattar det som ett skällsord.
Ungefär som min ungdomsgeneration, man använder ofta sosse som ett skällsord.
Ja,
så visst är det så.
Men nu är du inne i, om jag säger så här, den riktiga politiken, alltså i riksdagen, för alla vi andra, vi kan ha åsikter om saker och ting och plädera stenhårt, men som riksdagsledamot så har du den egenskapen att du dras mot voteringsknappen. Det vill säga att du måste trycka ja eller nej eller avstå, och du har ett personligt ansvar för detta. Du är en lagstiftare. Känner du av det allvaret? Eller?
Framförallt under coronaepidemin nu så har jag ibland funderat på, tar vi rätt beslut nu? Vi har inte alla kort på bordet. Vi vet inte om det här kommer räcka till.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jag vet inte om vi tar för mycket åt något håll. Och det är klart att då känner man ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och det är en fråga på liv och död just i det här läget. Och då får man ibland nypa sig lite grann i armen. Men så får man ju också, jag har varit på ett väldigt bra möte med biskopen här för ett par veckor sedan. Och han pratade just om att han tyckte själv att vi är så imponerade över att alla politiker sa vi vet inte om det här är rätt beslut. Mm. Men med den kunskapen vi har så tar vi det vi tror är mest riktigt. Mm. Och sen får vi glädjas åt det och trösta oss med att Guds nåd är ny varje morgon.
Mm. Ja, det låter som biskop Martin Modéus det. Ja. Som sagt, du kom ju in i riksdagen också. Det är en väldigt speciell period. Även om du är nybörjare i riksdagen så ändå, alltså först den utdragna regeringsbildningen och sen januariavtal och allt som blev där. Och så ovanpå det ett virus och, som har förändrat Sverige på alla möjliga sätt. Mm. Och mitt i detta då så börjar du din riksdagsmannabana.
Ja, en mer omskakande mandatperiod har väl någon aldrig någonsin fått med och komma in i som ny så att säga. Mm. Precis som du sa, först med regeringsbildningen då och sen januariöverenskommelsen som ju också blev lite turbulent för våra gamla vänner i Centerpartiet och Liberalerna var inte självklara vänner längre i dagspolitiken. Och sen det här viruset då förstås som jag har vänt upp och ner på hela politiken men också ens egen vardag. Mm. För den vardag man är van vid att arbeta i Stockholm i veckorna och sen ett par dagar här hemma i valkretsen och få träffa partivänner, var ute och träffa företag och organisationer. Den vardagen finns ju inte utan nu sitter jag ju mest hemma i min lägenhet och sköter allting på distans vilket ju är förbannat tråkigt.
Ja. Ja. I vilka utskott har du plats?
I kultur- och socialutskottet. Ja.
Är det något du valde eller man blir placerad? Eller?
Ja, men socialutskottet var mitt första ansvar så jag är väldigt glad att jag hamnade där. Och där har jag hand om bland annat partiets missbruksfrågor. Mm. Och det är en fråga som jag jobbar med även i regionen när jag satt i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden här i Östergötland. Så det är jag glad över att få fortsätta jobba vidare med. Kulturutskottet var i ärlighetens namn inte något första ansvar.
Nej, nej.
Men jag är ju kulturintresserad och insåg ju att det där var roligare än vad jag trodde. Ja, så det är jag också väldigt glad över.
Det kan jag tänka mig, för om man bara går och gör sina val utifrån det man vet redan, då blir det inte så mycket utveckling. Just att kastas in i något oväntat. Hörru du, det har gått 2 år på mandatperioden och vi fick för några dagar sedan här SCBs stora undersökning. Man kan diskutera hur aktuell den är just på decimalerna och sådär, men den visar ju i stort sett att de flesta partier ligger ungefär på sina valresultat.
Mm.
Alltså vi går 2 år tillbaka. Det är Socialdemokraterna som har ökat och det är Centerpartiet och Liberalerna som har tappat. Mm. Men de andra ligger ungefär på sina valresultat. Vad ska man tänka framöver? Alltså, hur tänker du när du tänker dig framåt nästa valrörelse? Finns det några regeringsalternativ då? Eller är det varje parti för sig?
Att alliansen skulle gå till val gemensamt, det tror jag är uteslutet egentligen. Vi kommer, tror jag, gå till val som Moderaterna med ett eget valprogram. Och sen utefter valresultatet så kommer vi nog behöva vara ganska öppna för att bilda regering med dels hela för detta gamla alliansen om de är intresserade och beroende på förstås hur mandatläget ser ut och vilket förtroende väljarna har gett oss. Men också vara öppna för att ha ett budgetsamarbete med Sverigedemokraterna.
Mm. Ja, för det slog mig och jag har tänkt och skrivit om det några gånger, alltså efter förra valet då, så omedelbart efter valet så avsattes ju den sittande statsministern och med en majoritet 60-40 mot sig ungefär. Och talmannen Andreas Norlén också, det är en skötte, valdes med ungefär samma majoritet. Budgeten blev Moderat och Kristdemokraterna. Men ändå misslyckas man och bildar regering. Alltså det. Är det ett svaghetstecken där och kommer det upprepas?
Det var ju förstås en stor besvikelse för oss, men det handlade ju i grund och botten om en låsning hos Centerpartiet och Liberalerna där man helt enkelt inte ville ge Sverigedemokraterna ett avgörande om vilken regering som skulle tillträda.
Mm.
Det var ju i grund och botten det handlade om. Och för mig så tycker jag att det där är så märkligt. Min beröringsskräck med Sverigedemokraterna är borta sedan många år tillbaka. Jag tycker att det är väldigt märkligt så som man behandlat det partiet i svensk politik egentligen. Men om Centerpartiet och Liberalerna har så dåligt självförtroende att de inte tror att de skulle kunna stå fast vid sina värderingar trots att man lutar sig på ett parlamentariskt underlag som det Sverigedemokraterna ingår. Så ja, bara för att man har dem som ett underlag i en regeringsbildning så betyder inte det att det som kommer kommer ut nödvändigtvis i sverigedemokratisk politik, utan det handlar ju om en förhandling. Och då har man ju förstås vissa frågor som man inte är beredd att förhandla bort, och då förhandlar man inte bort dem helt enkelt. Och är det så att regeringen skulle spricka på grund av de motsättningarna, ja, då får väl väljarna ta ställning i ett nyval eller se om det finns någon annan regeringsbildare som skulle kunna få ihop en majoritet. Jag tycker det är ganska självklart. Men den där låsningen beror också på att vi i Sverige är så vana vid att ha en så stora majoritetsregeringar och stora majoriteter för regeringarna i riksdagen. Men jag tror att Sverige kommer bli lite mer kontinentalt i det avseendet. Mm.
Men det var väl också en låsning inom Moderaterna. Jag minns efter valet då, när Anna Kinberg Batra efterträdde Fredrik Reinfeldt. Och sen efter en stund på sin post så började hon att tala om att man kanske kunde säga hej till en sverigedemokrat i ett utskott ungefär. Och opinionssiffrorna, och jag blev alla mobiliserade mot er där. Och det kändes som om det gungade ordentligt.
Tittar man på den där presskonferensen när det beskedet gavs, så tror jag att raset och den diskussion som blev efteråt var snarare på grund av otydligheten. Mm. Man visste inte riktigt på vilka punkter skulle man prata med Sverigedemokraterna, eller hur skulle ett sånt samarbete eller samtal se ut. Och jag tror snarare var otydligheten som gjorde det. Och nu får man väl ändå säga att vi har ryckt av plåstret ganska ordentligt från våran sida och talat om vad vi kan tänka oss, och inte i god tid innan valet dessutom. Mm.
Så, ja. Alltså det är inga, om du liksom bland gängse moderater här som du träffar hela tiden, så säger, så är det inga konvulsioner. Jag tänker på partiledaren sa ju här nu att för någon vecka sedan bara eller två, att självklart kan vi ha Sverigedemokraterna som underlag i budgetsamarbete och sånt där.
Jag har inte hört någon som skulle ha uttryckt något motstånd mot det faktiskt. Mm. Ingen som har pratat med mig i alla fall. Det kanske finns en annan som har synpunkter på det. Men inte vad jag har uppfattat, och jag är vän med ganska många partivänner på diverse sociala medier dessutom. Jag har inte sett någon reagera mot det heller. Däremot på lokal nivå, där handlar det desto mer om personkemi och annat. Så där kan det säkert finnas anledningar till att man hittar andra samarbetspartner. Kör vi i Finspång, styrde vi ihop med Vänsterpartiet en period exempelvis. Ja, så jag menar, på lokal och regional nivå kan det nog finnas större motstånd, skulle jag tro, än vad det finns på nationell nivå.
Mm. Intressant. Du har ju framtiden för dig. Du är inne på din första period som riksdagsledamot. Jag antar att du kommer försöka bli omvald. Det är snart dags att börja bestämma sig.
Ja, det är snart dags att bestämma sig. När jag gick in i det här, för det första hade jag inte riktigt ambitionen att komma så högt upp på listan som jag faktiskt gjorde, utan det var ett förtroende jag fick av medlemmarna. Mm. Ganska överraskande, ska jag säga, på nomineringsstämman. Ja, det gick väldigt bra. Men den ingången jag hade när jag kandiderade inför det här valet var ju att det här är en begränsad period av mitt liv jag ska göra det här. Jag tror sällan att det är bra att man sitter för länge i samma hus, i samma korridor, och jag tror man tappar fotfästet lite grann om man inte gör någonting annat. Så jag sa på den nomineringsstämman det blev vald, att jag fick frågan, vad ser du själv göra om 8 år? Eller efter den här mandatperioden, eller efter två mandatperioder kan man väl säga då. Och då tror jag att jag är egenföretagare. Och den visionen ligger fast. Mm. Så jag kan tänka mig en period till om jag har medlemmarnas och väljarnas förtroende till det. Men det är nog i sådana fall den perioden. Och sen hade jag nog tänkt att se mig om efter någonting annat.
Mm. För en period är inte så mycket faktiskt. Okej, då man lär sig mycket själv och bär med sig erfarenheter. Jag vet, jag var 7 år i riksdagen, och de erfarenheterna och kunskaperna där, de har berikat mitt liv otroligt mycket. Alltså med kunskap, människor man känner och sånt där. Så det betyder mycket. Men för att kunna göra parlamentarisk nytta. Mm. Alltså, så jag tror det är så att en viss del, kanske 15-20% av riksdagens ledamöter behöver vara där 20-25 år. Alltså för att kunna bjuda motstånd mot regeringen också.
Ja, kanske.
Några stycken, jag säger inte att du måste göra det, men nej.
Men det finns ju en klar fördel förstås i att dels varit partipolitiskt engagerad tidigare på både kommunal och regional nivå, men också ungdomsförbundet. Det är en fantastiskt bra skola, ska man erkänna. Mm. Så är det ju. Sen är det förstås viktigt att vi har människor med olika erfarenheter och med olika bakgrund, men där har jag haft stor nytta av, och det märker man ju.
Hur tänker du nu, John, här avslutningsvis i den här podden? De politiska frågorna, låt säga att det blir en moderatledd regering här efter nästa val. och som har möjlighet att göra ganska mycket av det man vill. Vad är viktigast då, skulle du säga? Vad är det som ditt hjärta och hjärna bultar och bankar för?
En utav anledningarna till att jag engagerade mig på nationell nivå och kandiderade till riksdagen, det var ju sjukvården.
Mm.
Och det tycker jag är ganska uppenbart. Även om sjukvården har varit duktiga på att ställa om nu, så har man ju sett att det finns stora brister inom sjukvården. Det har varit för dålig samordning med äldreomsorgen. Beredskapen har varit dålig, så vi har ju mycket lärdomar utifrån den här pandemin att ta tag i, och jag tror att ett gyllene tillfälle också att se till att få en omstart på sjukvården. Antingen så tror jag att man måste göra regionerna större, kanske föra upp äldreomsorgen från kommunerna upp till gamla landsting i regionerna så som det var tidigare, och kanske föra ner, och det har vi en annan fråga, socialförsäkringarna även ner på regional nivå, så att man får hela pengapåsen så att säga, där regionerna inte bara ser människor som i behov av operation som en kostnad, utan man ser också att människor som står i operationsköer, de är en belastning därför att de kan inte arbeta och måste ha sjukförsäkringar. Det tror jag skulle kunna vara bra, alternativt avskaffa landstingen eller regionerna och låta det vara ett statligt ansvar. Men jag tror att någonting måste göras radikalt. Och det kan man ju se nu när regionerna och sjukvården får jobba utan särskilt mycket pekpinnar, där professionen har fått gå in och ta ett ansvar, där administratörer och byråkratin har fått ta ett steg tillbaka, och där politiken inte bara efterfrågar efter så att säga mer statistik hela tiden, och man ska kunna mäta allting, så har vi en fantastiskt välfungerande sjukvård i Sverige. Jag är verkligen imponerad över det, och personalen i den här pandemin. Så sjukvården tror jag är en stor viktig fråga som vi måste ta tag i, och det hoppas jag att vårt parti, vi var modiga innan vi fick regeringsmakten 2006 och pratade just om så att säga, organisationsfrågan i sjukvården, och jag hoppas att vi kan vara modiga där igen. Sen har vi underliggande stora bekymmer, som vi gick in i den här pandemin med ganska hög arbetslöshet. Vi gick in i den här pandemin med ganska låg ekonomisk tillväxt, och även om vi ser ut att klara oss ganska bra jämfört med övriga Europa, så kommer vi behöva ha en riktig rivstart. Dels för att de som har förlorat jobbet under pandemin ska få tillbaka sina jobb, för att de företag som har gått omkull ska kunna, om inte återstartas, det ska kunna startas nya åtminstone.
Mm.
Men också att de som redan står utanför arbetsmarknaden innan pandemin, att vi ser till att få in dem i arbetsmarknaden. Och då tror jag att ett helt paket, dels behöver vi nog ha en ordentlig bidragsreform. Tittar man på utlandsfödda, så är det hälften som aldrig i princip kommer i egen försörjning, och det tror jag vi har ett stort häv att göra.
Och det säger alltså John Weinerhall, som är riksdagsledamot för Moderaterna och som har varit gäst i Vidare möter. Tusen tack för att du var med, John.
Tack själv.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Han där, han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.